Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad har du läst i veckan?
Jag har mest läst en massa olika sådana här valmanifest.
Är det sant?
Ja. Det är precis som för så väldigt många andra som har rätt att rösta i Sveriges riksdagsval, så jag har haft så otroligt svårt att bestämma mig helt enkelt. Fram till att jag stod i valbåset med valsedlarna i handen och de här små kuverten som man liksom ska stoppa i dem i. Och jag hade ett helt gäng olika framför mig, bara så här prasslade omkring med de där små pastellfärgade lapparna. Men jag är nöjd.
Gjorde rätt val, känner du också i efterhand?
Det blev Jimmy.
Det kunde man väl tänka sig.
Ja.
Jag vet ju var du står.
Du vet, du känner ju mig.
Du behöver någon som representerar verklighetens folk.
Ja, precis. Jag läste, skämt åsido, naturligtvis röstade jag inte på Sverigedemokraterna, men det gör de i Sjöbo. Det är intressant med Sjöbo för att det blir liksom fler och fler Sverigedemokrater. Snart är det 100% i den lilla kommunen. Vad är det? Är det något i vattnet i Sjöbo? Eller vad är grejen? Eller ska man tolka det som att det är ett exempel på när någonting blir normaliserat?
Jag tänkte just säga det. Det måste ju handla om att det är någonting som blir normaliserat. Att man gör som alla andra omkring en gör. För det är det normala. Man vill inte vara den som sticker ut och går emot strömmen. Ja.
Och därför är det så otroligt viktigt att Sverigedemokraterna som nu har i inspelningsstunden här 63 mandat i riksdagen, att de inte samarbetar, eller det vill säga att de andra partierna inte samarbetar med dem på så vis att de kan växa. För att det finns ett tak, lärde jag mig idag när jag lyssnade på Jonas och Marks podd, det finns ett tak rent statistiskt på den här typen av missnöjes- och främlingsfientliga partier i andra europeiska länder på cirka 20%. Och de brukar inte få mer makt än så. Såvida inte då något av de större partierna börjar samarbeta med dem och på så vis så att säga normalisera dem. Och suddar ut det här lite bruna till något slags lite beige, om man säger så.
Men finns det en risk, det finns det väl ändå inte i Sverige, att någon vill samarbeta med Sverigedemokraterna?
Absolut, det finns det.
Är det sant?
Ja, det tror jag att det finns. Jag tror inte vi har sett sista slutet på den här regeringsbildningen. Och vi har ju också 4 år framför oss. Och vi har ju sett hur någon som Stefan Löfven har stått på liksom torget och sagt en sak, och sen så 2 månader senare blev det visst en annan sak. Och, ja.
Så gick det ju i Finland, alltså Sannfinländarna satt ju i regeringen.
Ja.
Och nu har vi ju en utrikesminister som är abortmotståndare. Han säger att han är det på sin fritid, men ändå passar han på att gå i demonstrationer mot abort när han är ute på arbetsresor i världen.
Mm. Alltså jag får kräks i munnen när jag hör det.
Ja.
Ja, och det är ju det som har hänt i Sjöbo så att säga, i miniatyr, därför att de hade den här, de hade något, vad heter det, Svensk Demokratisk Samling, jag vet inte, det finns någon sån här nazistparti som är ett extremhöger falangparti då, ännu mer så än Sverigedemokraterna, och med tanke på att de har varit aktiva i Sjöbo och Sverigedemokraterna där har tagit avstånd ifrån dem, så framstår då alltså Sverigedemokraterna som någon slags mittenparti. Så det är ju precis den förskjutningen som...
Nej, men
som
gud vad strategiskt. Ja, alltså man hittar någon smart, som är ännu värre än en själv och så säger man vi tar avstånd från er för vi är inte en... Nej, men. Så ja, vilken fantastisk strategi, men ganska vidrigt också.
Ja, det var lite som i helgen när jag i sedvanlig ordning råkade i diskussion om feminism med någon på en middag där jag egentligen kanske borde ha hållit käften men inte riktigt kan det. Det här gamla argumentet, du vet, att vi är ju, vi kvinnor i Sverige, vi är ju så pass jämställda att vi inte borde bekymra oss om sådana här saker som ditten och datten. Nej, alltså det
tänk
finns
på kvinnorna i Saudiarabien, va?
Precis. Alltså antingen är du behandlad på samma sätt som andra människor som råkar ha snopp eller vad de nu har, eller någon, alltså hudfärg och könstillhörighet och sexuell orientering och så vidare och så vidare. Det är ju, ska ju inte spela någon roll för dina mänskliga rättigheter och din lönenivå och ditt sätt att bli behandlad efter en våldtäkt eller och så vidare. Eller chansen att få bli chef.
Mm.
Och så länge det spelar roll så är det inte jämställt, punkt.
Karin, du får köra bil, så håll käften.
Jag är så jävla tacksam att jag får köra bil faktiskt.
Nej, men alltså förlåt, jag kämpar bort det här. Det är ju verkligen, alltså det är ju, vad tror du handlar om? För jag handlar ju själv också i de här diskussionerna. Träffa en, Magnus hade träffat en, han fick en ny kompis som jag tycker jättemycket om. Och då kände jag, åh vad roligt, hoppas jag gillar frugan. Och det första hon säger när vi träffas är att, ja du vet ju pojkar är, de älskar ju så himla mycket att spela med bollar. Så jag är så glad att ha fått just en pojke. Men jag bara, nej.
Nej, var du tvungen?
Nej, måste du börja med det här liksom.
Men vet du,
jag fick, var så sorgligt på något sätt.
Jag fick också lära mig i helgen att det ligger i pojkars gener. Så även en enäggstvilling, alltså en pojke som har en syster med exakt samma DNA, han kommer alltså vara bättre på att spela boll. Bara så att du vet det, Peppe. Jag har inga bevis på det, men det är vad jag har hört. Och förmodligen är han också bättre på att köra bil, så att håll dig borta från ratten.
Men alltså du textade mig efter att du hade kommit från den här middagen och var superupprörd. Och jag tänker liksom, orkar du alltid ta den här fighten? När någon säger någonting sexistiskt eller liksom fördomsfullt, ställer du alltid upp och säger att ursäkta, nej?
Ja, jag gör nästan alltid det faktiskt. Det är inte alltid så himla lyckat. Och jag har lärt mig att det är framförallt inte lyckat i kombination med 1, PMS, 2, några glas vin, 3, kombinationen av de två. För då har jag ju lite svårt att liksom inte få puls, om man säger så. Och det behöver ju inte vara feminism, det kan ju också vara, det har ju hänt vid andra tillfällen, någon som uttalar sig rasistiskt har ju också varit med om vid middagar och så. De liksom, folk som man, ja men som folk som att, liksom, hallå var inte vi kompisar, eller va? Eller?
Alltså jag tycker det, men det är svårt, men samtidigt känner jag att det kanske, när man är så privilegierad som vi ändå är, så kanske det ens, alltså kanske man ändå måste göra det. Att det är det minsta man kan göra, säga emot. Och bara liksom låta det bli dålig stämning.
Annars blir det Sjöbo. Liksom mentalt Sjöbo.
Ja.
Om ingen säger emot. Och ingen ifrågasätter. Och ingen gör som Annie Lööf gjorde i den här slutpartiledardebatten inför valet här nu i Sverige. Att hon frågade, men hur uttrycker du dig? frågade hon Jimmy Åkesson. Men hur uttrycker du dig? Det var inte att hon liksom freakade ur, började skrika, började kalla honom saker eller någonting. Men eftersom hon är kvinna och sa ifrån, så är det ungefär så det har uppmålats bland vissa som tyckte att hon gjorde fel. Men jag tycker att hennes fråga var så, den säger så mycket. Men hur uttrycker du dig?
Ja.
Frågetecken. Det är så vi ska... Vi måste fortsätta ställa den frågan. Och det här tycker jag litteraturen och överhuvudtaget musik och konst. Det spelar en så jävla viktig roll hur vi uttrycker oss. Därför att det är språket som bär de här värderingarna. Och det är, jag blir galen på folk som sitter, ja nej, men det är inget PK att säga, kalla det här bakverket för en boll liksom. Mm. Och det är inte ha. Nej, men alltså det finns en poäng. Det finns en poäng med att en lagledare inte ska kalla sina vad kallas det? Kalla spelarna för fittor när han tycker, exakt, att de inte spelar bra. Nej, det ska han inte göra.
Eller hur uttrycker det? Eller vad menar du med det? Varför säger du så? Jag menar, man kan ju alltid ställa en fråga. Mm.
Man behöver inte använda precis de orden, hur du uttrycker det, men liksom, vad menar du med det uttrycket? Den frågan, att ställa frågan tillbaka, jag tycker att hon gjorde det jävligt bra, måste jag säga. Så därför röstar jag på henne. Så det är så. För att vi måste ha jag vill att hon ska bli statsminister. Det återstår väl att se, det kanske inte händer, men vi behöver en ledare som har vettet att ställa frågan, men hur uttrycker du dig? Det var ingen annan som vågade göra det nämligen.
Ja, det är verkligen nästan chockerande.
Mm.
Att ingen annan reagerade. Eller kanske reagerade i huvudet, men valde att vara så rädd för att eventuellt förlora röster eller uppfattas som hysterisk.
Det var ännu mer chockerande tycker jag, att det var att det finns folk som tycker att, nej, men jag kan inte rösta på Centern i och med att hon gjorde så. I och med att hon sa,
men finns det verkligen det? Ja, är det sant?
Jag har träffat 2 stycken. Det är verkligen ingen statistiskt starkt underlag. Och där undrar jag, vad ligger i det? Kan det kanske vara så att det är för jobbigt med kvinnor som säger någonting obekvämt? Det är, som jag har fått höra, ocharmigt.
Ja, just det. Jag hörde att du var ocharmig häromdagen.
Ja. För att jag säger ifrån ibland.
Men ligger inte också det där att kvinnor ska vara behagfulla? Absolut. Behagfulla och trevliga och skapa bra stämning och ta ansvar över hela sällskapets goda stämning. Se till att alla har det bra. Och det är ju egentligen ganska fint, men jag menar, ibland måste man pruta på den goda stämningen. Speciellt om den goda stämningen på något sätt innehåller rasism eller sexism.
Ja, det tycker jag vi är skyldiga varandra och våra barn och våra medmänniskor. Vi är skyldiga kommande generation att våga pruta på den goda stämningen.
Ska vi snacka böcker?
En sak till bara. Det här med mod. Det var en annan grej jag hörde idag. Nu pratar jag mycket om Mark och Jonas podd. Men Jonas Gardell, han sa så här. Jag får ofta frågan, hur kommer det sig att jag är så modig? Och då brukar jag säga att mod, det är en vanlig sak. Det är något man tränar på. Och det tycker jag var jävligt klokt sagt, apropå varför jag fortsätter och säger ifrån. Nej, det är inte det att jag slutar. Jag säger faktiskt ifrån mer och mer med åren, för att jag har vant mig vid det. Jag vågar säga ifrån på jobbet när någon kollega eller medarbetare uttrycker sig på ett sätt som jag inte tycker är okej. Jag vågar säga ifrån till vänner och liksom släktingar ifall det behövs.
Vad är det värsta som kan hända liksom?
Ja, vad är det värsta som kan hända? Jo, men att någon tycker att jag är oskärmig, och då tycker jag så här, ja men tyck det då, liksom, whatever. Mm.
Ah, så bra, Karin.
Nu släpper vi det, men detta om valet, fortsättning lär ju följa.
Det, om man måste säga någonting positivt, så är det att folk är allt mer intresserade av politik, verkar det som.
Ja. Det är jättekul, och att 84% tror jag det var faktiskt röstade i Sverige, det är sånt gör mig väldigt glad.
Ja.
Och att väldigt, väldigt många röstade, och att inte så himla många röstade på Sverigedemokraterna.
Ja, man får ju ändå säga det, alltså som en ny era, när man är jävligt glad över att Sverigedemokraterna bara kom upp till 17%.
har du läst i veckan nu då?
Hör du, jag började göra ett samarbete med Nextory på bloggen. Och då öppnar sig en massa olika ljudböcker för mig. Och då snubblade jag över Geir Gulliksen, Se på oss nu. Geir Gulliksen var den här som skrev berättelser från ett äktenskap, kom ut för några år sedan. Nu minns jag, Karin, inte om det var du eller jag som tyckte om den. Kan du påminna mig om den? Om det? Jag kommer ihåg att vi hade olika åsikter om den, men jag blandade ihop dem.
Ja, vi har pratat om den ganska många gånger här i podden och du har alltid den här blockaden.
Ja.
Du frågar alltid mig där. Jo då, även det var jag som gillar den och du som inte gillar.
Ja, okej. Okay. Ja, men så är det. I alla fall, och då vill jag säga, fan, den här ska jag, någon av oss gillar den här ska jag verkligen lyssna på. Dessutom är det lite spännande för Geir Gulliksen, han är ju Knausgårds för rätt och förläggare, och, eller kanske han fortfarande är förläggare, men också en av hans bästa vänner. Och då känner jag att det på något sätt gör det honom men lite intressant. Kanske jag är en sån sucker att jag på något sätt Knausgårds kärnglans har glidit över att det är också Gulliksen.
Mm.
I alla fall, den här boken, den nya boken heter Se på oss nu, har kommit ut på Wahlström och Widstrand. Handlar om hur passionen slår till. Det är den 50-åriga Hans som var gift med Ingun i 36, sen han var 36 år. Han har varit gift i ett tidigare äktenskap, träffade Ingun, blev stormförälskad. Fick ett barn inom ett år med henne och nu har de varit gifta i 15 år. Så går han på ett bröllop och där träffar han en ung kvinna, hon är bara 25. Hon har fått ett barn 2 månader tidigare. De sitter bredvid varandra på den här bröllopsmiddagen och han börjar genast med att stirra på hennes bröst. Och jag bara, okej, okay, vi läser vidare. 50-årig gubbar som stirrar på 25-åringars bröst, det är ju liksom, det är ju verklighet. Så att,
det är också liksom lite Knausgård faktiskt.
Aha, faktiskt. Ja, men det är det faktiskt.
Mm.
Nå, ja, så visade det sig att den här 25-åringen, hon hade alltså en 2 månader gammal baby hemma. Och så ammar hon tydligen den här babyn varannan timme. Men nu har hon gått på bröllop och kan alltså inte amma den. Och för henne är det då en chock att hennes bröst blir proppfulla med mjölk.
Va? Hur kan det vara en chock?
Ja, ja, vet inte.
Men då har hon fött den här babyn hemma och sen har hon bott under en sten med den? Eller? Och det finns ingen...
Jag vet inte. Jag vet faktiskt.
MVC ja, i Norge.
Eller internet. I alla fall.
Okay.
Så råkade det sig att någon håller ett ganska tråkigt tal och de går båda ut från bröllopsmiddagen och så drar hon med honom på något sätt in på handikapptoaletten. Och han bara, åh, den vackra 25-åringen drar med mig in på toaletten.
Varför skulle hon göra det? Jag har så många frågor.
Samma här. Och så började jag säga, så har han har 2 barn, den här 50-åringen Hans. Och så säger han att det kan gå riktigt illa liksom, att om ens bröst blir kalla när man ammar. Man kan få, vad heter det, mjölkförstockning och det kan liksom bli en infektion, berättar han. Eller information.
Vänta nu, för medelålders man undervisar ung kvinna om amning. Okej, ja, jag är med. Spännande, spännande.
Och så har han sådär att, så hon heter, vad ska jag göra? Och han är helt, men du kan ju mjölka dina bröst. Alltså, försök få ut den här mjölken. Och hon säger så här att... Nej, men jag vet inte, det går inte. De är så hårda, det går inte. Du måste hjälpa mig.
Men alltså, är det här upptakten till en porrfilm? Som liksom... Vad fan är det här, Peppe?
Ja, men exakt det tänkte jag också.
Är det här en sån här runkfantasi som någon liksom har...
Ja, men,
skrivit ihop.
Nu är jag ingen liksom riktig recensent. Det här är en bokpodd som du och jag är vänner som snackar böcker. Jag vill liksom påminna dig om det. Så det, liksom, det här kanske inte är en ärlig, det här är ingen objektiv recension, men jag kände mig verkligen så att, men fy fan, alltså, nej. Så avbröt jag och lyssnade vidare när jag hade lagt mig i sängen. Och så slumrade jag till och så vaknade jag upp till att de här har sex. De hade gått på långa promenader och uppehållit kontakten efter den här incidenten på bröllopet. Och så har den här 25-åringen och 15-åringen hållit kontakten och tagit långa promenader på stan. Och nu har de sex och han tänker på sin sladdriga kropp och vilken fast kropp den här 25-åringen har.
Okej, okay. Ska jag läsa lite i den här, tycker du? Eller ska vi bespara våra lyssnare?
Får jag säga bara en sak till? Sen vill jag att du läser lite. Och sen vaknade jag upp på en styr. Hon styr hans penis in i sig och hon ammar fortfarande och vill att han ska suga på hennes bröst, hennes amningsbröst. Och då känner jag faktiskt så här, som jag sa i förra avsnittet, jag är kanske väldigt vanilj och det finns säkert folk som går igång på att sexuellt på att någon suger på ens bröst.
Ja, det finns ju säkert okay, en sån kategori på närmsta porrsajt. Det finns ju kategorier för allt, alla fetischer och allting.
Men när jag läser det känner jag att alltså, det är ju inte så länge sedan jag ammar, och jag är inte den här personen, men att någon, alltså när man ammar, det är, man vill ju att liksom ens bröst är ju inte sexuella på något sätt, tyckte jag åtminstone.
Man vill inte ha någon jävla mat. Skäggstubblig, äcklig kar med tänder.
Man vill inte ha en 50-årig gubbe som suger.
Nej men. Fan alltså.
Och då kände jag, nej, nu stänger jag av den här skiten. Alltså du bara, nej. Nej Karin, jag vill inte vara med om det här längre.
Jay Gulliksens liksom porrfantasi har äntligen det här magiska uppenbara sättet. Han kan få bli liksom förförd av sin egen mamma och dotter samtidigt och urmoder och alla kvinnogestalter, horor, madonner, alltihopa. Och det tycker han är en stor... Han och Karl Olof, de bara, ja, det är stora... litterär extasen. Alltså jag orkar inte. Nej, nu måste jag läsa det här. Nu får känsliga lyssnare hålla för öronen.
Du måste göra det. Jag tänker inte vara ensam om det här.
Jag får liksom, den här boken är ju då orörd här, så att jag måste liksom leta fram det här. Ja, nu hittar jag här i början. Jag bläddrar lite, så hittar jag lite mjölkstockning. Det måste vara här. Hon som hette Harriet hissade upp klänningen till höfterna och drog ner trosorna till knäna och satte sig på toalettstolen. Hon satt där alldeles ogenerat och kissade. Det skvalade i vattnet under henne. Hon torkade sig snabbt med ett enda papper, la han märke till. Och så satt hon kvar där med trosorna kring anklarna. Alldeles vanliga vita anklar på en 25-årig kvinna. Hon vilade ansiktet i händerna och sänkte ner huvudet mot sina nakna knän och sa... Oh, det var härligt. Och när han inte svarade sa hon: Behöver du också kissa? Nej tack, jag klarar mig. Jag måste bara sitta ett tag, jag är så yr. Jag har lite ont i brösten och det blev liksom värre när du pratade om bröstinflammation. Jag har haft ont tidigare också och jag har trott att det bara är mjölkstockning. Men nu vet jag inte riktigt. Jag brukar amma varannan timme, men idag har vi barnvakt för första gången och jag har aldrig varit borta från bebisen så länge. Jag har inte ens tänkt på vad jag ska göra med mjölken. Hon rätade på sig och såg ganska blek ut. Han tänkte att om hon svimmade skulle hon ramla ner på golvet med klänningen kring midjan och han måste hjälpa henne. Först måste han dra ner klänningen och sen dra upp trosorna kring höfterna på henne. Eller kanske trosorna först och sen klänningen, tänkte han. Men hon svimmade inte. Hon la händerna under brösten och sa: Du har ju haft barn. Du har erfarenhet. Du är gift med en läkare och du talar om mjölkstockning och amningsinlägg av ull. Vad tycker du att jag borde göra? Det kan tänkas att du måste tömma brösten. Tömma brösten? Du kanske har en pump. Jag vet inte vad du pratar om. En bröstpump som man tömmer brösten med. Herregud, jag har bara haft barn i 1,5 månad. Min svärmor är barnvakt. Och det är ingen som har sagt att jag ska ha med mig en pump för att tömma tuttarna. Om jag hade gått med i en mammagrupp hade jag säkert fått veta allt sånt. Men jag orkar inte. Den så kallade kvinnliga gemenskapen är ingenting för mig.
Mm.
Hon satt på, för det är där man lär sig. Det är som i så här, på stenåldern, att man går runt med de där barnvagnarna och utbyter...
Okay. Man sjunger sångar om hur man tömmer brösterna.
Hon satt på toalettstolen med ansiktet i händerna. Ja, det igen då. Ja, på armbågarna var huden torr och fnasig. Vad skönt att han infantiliserar henne hela tiden. Som sitter och kiss, liksom, och pratar som en jävla bebis. Är du också kissig? Okej, förlåt. Hon var inte rädd om sig själv, tänkte Hans. Och han sa: Det går att handmjölka också. Och ångrade genast att han använde det ordet. Att det var han som sa det, men hon reste sig upp och drog upp trosorna som om hon inte hade hört det. Hon krängde ner klänningen över höfterna igen och spolade efter sig och så blev hon yr. Hon måste sätta sig på toalocket och luta sig mot väggen. Hon gav ifrån sig ett ljud, skakade på huvudet och gav ifrån sig samma ljud igen och han sa: Hur mår du? Jag vet inte riktigt, men jag behöver hjälp med klänningen. Med klänningen. Jag måste tömma brösten och den här klänningen är inte precis gjord för amning. Så om du bara kan unzip me är du snäll. Jag klarar det inte själv. Han böjde sig ner över henne och hon lutade sig framåt för att göra det lättare för honom. Det var en hel rad pyttesmå hyskor i klänningsryggen. Så är det alltid i såna här fantasier. Ja.
Dessa korsettfantasier.
Ja, och han fick lossa dem en i taget. Jo, för det är ju troligt att en ammande kvinna går på fest med en klänning med massa pyttesmå hyskor ja, ja. Också. Det gör man ju alltid. Det är många kvinnor som har klänningar med pyttesmå hyskor också nu för tiden. Han såg sina händer på hennes rygg, magra skuldror med mörka födelsemärken. Hon drog av sig klänningens överdel som kanske kunde kallas klänningsliv. Jo, nej, men det är ett ord man använder ofta. Hon förde armarna bakåt och lossade behån, häktade av sig den och frigjorde brösten. Nakna bröst med mörka bröstvårtor, knottriga som hallon, enstaka blågröna ådror i allt vita. Hon reste sig och höll händerna över brösten och sa, ursäkta mig, ska jag gå ut? Nej, jag måste bara få stå vid handfatet. Nej, men jag måste faktiskt sluta nu. Hon böjer sig över kvättstället och jämrar sig och sen så... håller han på här och sen som mjölk och böjde framåt och bladibla och sprut. Och
man tänker ju hela tiden så här. Man tänker så här att snart kommer Gay Gulsen skriva med Versala. Skoja! Ja, och sen börjar romanen på riktigt.
Förlåt, men kunde inte någon redaktör bara så här, Geir, för fan, quit while you're ahead liksom.
Ja. Ja, men jag tänker det. Alltså, men kanske det som du sa, kanske det var liksom Knausgård som... Kanske de har hjälpt varandra, kanske inte han haft någon annan förläggare. Alltså kanske ingen kvinna har läst den här boken innan den kom ut.
Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Nej.
Men alltså jag måste verkligen... Full disclosure, jag läste ju faktiskt inte sluten. Jag bara la av när det blev sex... Alltså den här sexscenen, så det kan ju vara att det händer någonting som gör att den blir otroligt bra mot slutet. Jag vet inte, men jag orkar faktiskt inte.
Du har missat ditt livs läsupplevelse.
Ja, men då får det faktiskt vara så.
Ja.
Kan vi tala om något annat nu?
Ja, nu måste vi såhär, jag känner att jag måste såhär, ta ett tuggummi eller någonting.
Gurgla med någonting, ja.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Men den här boken då, jag tar en bok här i högen också som jag har förberett att vi kanske skulle prata om. Och det är Popkulturens död, för jag vill minnas att vi lovade i somras någonstans där i den där 40-gradiga värmen att vi skulle prata om Popkulturens död. Sen tror jag inte att vi hann med det innan vi tog vårt break där.
Jag läste den faktiskt, vill jag säga, för att jag är en duktig elev. Ja, vi snackade om det, jag läste den, men så blev det aldrig. Jag tror vi gjorde en jättelång podd och så bara bestämde jag oss för att spara den till nästa gång. Och så tog det 2 månader där och nu är det nästa gång.
Så nu ska du berätta i detalj allt vad den handlar
om. Men så här tänkte jag, kommer jag ihåg. Nej, för jag funderade faktiskt på den. Den var full med, liksom, jag tror det är 8 stycken essäer som handlar om olika populärkulturfenomen. Mm. Och full med roliga anekdoter och teman, och det handlar om att de hade liksom en tes.
Och när vi säger deras så menar vi Natalia Kazimierska och Martin Ågård, som är då två journalister, musikjournalister, kulturjournalister på Aftonbladet.
Och deras tes är väl ungefär så här att det finns liksom ingenting vasst längre i popkulturen, det finns ingenting provocerande, utan popkulturen sprider sig överallt. Man liksom diskuterar Paradise Hotel på kultursidorna i liksom morgontidningarna, och Max Martin får Polarpriset trots att han har gjort, för de tycker inte att Max Martin, det här tydligen hängde jag upp mig väldigt mycket på, att de inte tycker att han är tillräckligt alternativ och liksom, ja men exakt, kreddig för att få ett sånt pris, utan allt är bara, allt är populärkultur och allt är liksom lite sådär mellanmjölkigt och allt ska passa alla. Också kommersialiserat allt det, hur ingenting kommer från hjärta, utan allt ska liksom bara pumpa folk på deras pengar.
Jag undrar om inte, jag kanske gör det för lätt för mig, men är det inte så att mellanmjölks Donald Trump docusåpa och Paradise Hotel typ av kultur, alltså ful kultur eller tråkig popkultur om man ska säga, väldigt bred musik och konst och så vidare, hela tiden pågår samtidigt som den mer, jag tänker kanske inte lika lättillgänglig då, konst och musik som kanske kräver att man är lite bevandrad i litteratur eller i musik eller extra intresserad av fotografi eller vad vet jag. Det är mycket lättare att ta till sig vissa uttryck. Och så har det väl varit genom hela världshistorien. Liksom. Jag tänker att fanns det inte så här ganska platt popkultur liksom på 1800-talet också, eller på 1600-talet. Jag tänker på såna här truddeluttvisor som de trubbade ur, liksom for omkring och sjöng liksom på landsbygden. Det kan ju knappast ha sett som fin kultur då, om man jämför med någon symfoni som någon kompositör i Wien skapade då. Liksom. Förstår du vad jag menar?
Ja, men jag förstår. Jag känner så att den här boken, för mig var den så full av, eller jag hade svårt att, jag försökte, också nu i efterhand försöker jag hitta liksom en tydlig teori som de här författarna har. Det kändes väldigt mycket, alltså de är uppenbarligen väldigt kunniga och sitter på otroligt många anekdoter. Men stundvis kändes det som om de mer vill berätta allt de kan än faktiskt komma fram till någonting eller dra en slutsats.
Jag håller helt med, det är precis den känsla jag fick också.
Det är bara, de är liksom också lite för too cool for school. Det är liksom allt det, det är lite sen vid slutet av 90-talet, början av 2000-talet distanserat. Ja, men de coola kidsen på gården som inte riktigt vill engagera sig för de är liksom för coola för att gegga ner sig med vanliga människor. En sån känsla får jag när jag läser det här. Var det elakt sagt? Det var inte meningen att vara elakt. Men
det är ju ett drag som många musikjournalister har gemensamt, och det är ju också ett drag som man älskar när det liksom kommer i en krönika av till exempel de här två, eller Fredrik Strage eller Linda Skugge på sin tid, att man älskar det här namedroppandet och den här kunskapen om något japanskt.
Den nischade liksom, kunskapen.
Mysko, gothband eller någonting sånt där. Ja, eller att de kanske kände liksom Karin Dreijer i The Knife för att de träffades på, du vet, man vill komma in där för man vill känna sig lite så där kreddig, men i en väldigt väldigt lång text så blir det blir inte samma känsla helt enkelt.
Nej, men jag håller med dig. Ja.
Och sen så, eftersom referenserna handlar så väldigt mycket om just de här två författarnas ungdomsår, då råkar vi vara ungefär lika gamla. Så att jag undrar lite också, är det inte så att, finns det inte en liten risk att det är så att man tycker att popkultur idag, som talar till en annan generation kanske, eller ungdomskultur, är sämre? Har det inte varit så också ganska
det var
ofta
bättre
genom historien?
Ja, det är så svårt att inte falla ner i den fällan, där man känner att det var på riktigt när jag var ung. Ja. Och nu det som ungdomarna gillar idag, det är bara trams.
Sen så kan jag också tycka att det behöver inte vara lätt att skriva musik eller skapa konst som tilltalar många. Det kan ibland vara ganska svårt. Jag fick lite insikt i de här stora pop, väldigt framgångsrika popkompositörernas sätt att jobba och deras vardag och så vidare och deras erfarenhet. Och när jag jobbade på STIM och det är en väldigt unik begåvning. De är tycker jag är otroligt imponerande som låtskrivare. För att jag tänker ibland på det där som Mark Twain sa. Jag hade inte tid att skriva ett kort brev så att jag skrev ett långt. Alltså det är lättare att vara komplicerad. Det är alltid mycket lättare att vara komplicerad. Därför att nu blir det så här klyschparad här. Men det är så. Det är liksom inte riktigt alltid genomtänkt när det är för krystat. Förstår vad jag menar? Det kanske behöver jobbas igenom liksom, både musik och text och allt möjligt. Jag är inte lika imponerad av sånt som är svårt längre kanske som jag var. Jag var ju oerhört dömande också, när jag var i 20-årsåldern och tyckte att all så här bred pop liksom var ju bara helt förjävligt. Och nu känner jag att någon som Quincy Jones eller någon sån där som skrev låtar som var väldigt populära när jag var liksom tonåring som jag tyckte var världens tönt. Fan vilken kompositör han var ändå.
Men jag tänker så här, den här boken skulle tror jag vara en ännu större succé om den publicerades. De här 8 essäerna publicerades i liksom var för sig, kanske liksom varje söndag i DN eller Svenskan.
Å andra sidan kan jag förstå förlaget. Och jag kan förstå idén att göra en sån här bok eftersom den säkert tilltalar väldigt många av vår generation som bara, ja, sådana som läser Strage och som min man till exempel och bara tycker att det är toppen.
Jag läser också Strage.
Den här. Ja, det gör jag också. Jag tycker att han är toppen, men jag tror att min man skulle älska den här för han har liksom, han har liksom fastnat på något sätt i liksom 90- och 00-talet. Kulturella uttryck. Nu låter jag jättetaskig. Det var verkligen inte så. Och jag har väl säkert också fastnat någonstans. Tror jag. För det är inte som att jag vet någonting om vad som pågår. Vilken typ av musik som liksom talar till någon som är 16. Jag har ingen aning om det. Så att jag är verkligen en sån där gammal stofil som tycker att det bara är konstigt. Ungefär. Ja, det här var ju en ganska dålig recension av mig, ursäkta.
Nej, det tycker jag inte alls. Alltså.
Men jag tänker så här, okej. Okay. Medelklassen kramade ihjäl musikfestivalerna, tycker de. Men kan det också kanske vara politiska strömningar som att det fanns stora, vad ska man säga, ideologiska skillnader på 70- och 80-talet när det fanns punk och progg och så vidare. Mm. Ungdomen hade liksom ett alldeles särskilt eget politisk,
alltså. Gud, det där var intressant. Förlåt att jag avbryter dig. Men är det så här att vår generation också vägrar på att bli vuxna? Att ungdomskulturen och därmed popkulturen bara liksom hänger med?
Ja.
Alltså det finns en någon slags protest mot att börja sitta hemma och lyssna på P2. Eller vet jag inte, för jag har aldrig, men ja, på klassisk musik.
Det är sånt liksom som jag gör.
Ja. Okej, men vi andra då?
Ni andra normala människor, ja. Du skulle ju säkert fortfarande vilja gå på så här, på Burning Man eller någonting.
Ja, faktiskt.
Ja, och Sissan var ju med som en kompis. Hon skulle ju också vilja gå på de här, vad heter de? Den där jättestora.
Coachella tänker du på,
ja, precis. För mig är det så här, fy fan, ska man gå runt? Det här är leran och alltså, höga människor.
Det är öknen, det finns inga lera i öknen.
Okej, okay, jag förstår din poäng. Höga människor. Ja.
Men okej, men uppenbarligen var det inte riktigt intressant den här boken för att den fick oss att tala om den och fundera på den.
Jag fick faktiskt ett medskick av förläggaren där det stod något i stil med tyck till eller stör dig. Så att jag tror att hon, jag tror att hon är medveten
känner
om
dig.
Vad för typ av, ja, vad för typ av reaktion en sån här bok kan framkalla. Jag älskar mer om mig att det är så här ilsk, det är verkligen ett ilsket uppror så här.
Ja.
Fan vad mycket skit att de vågar vara så här snobbiga liksom och bara.
Ja, men kanske det är bara skönt. Ja, att vara lite ironisk och snobbig. Ja. Kanske det är jag som är bara en liten människa som irriterar mig på det. Jag borde bara, go for it där, liksom. Bara lite provocerande.
Embracea det här liksom och bara gör kräksljud när din granne börjar prata om
British
Coachella.
Spears,
och du bara, den är så jävla vanilj. Går du på den?
Ja.
Jag går på bla 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 och så drar du till något.
Okej, över till någonting helt annat. Jag har läst Maria Turchaninovs Breven från Maresi. Har du också läst den?
Nej, det har jag inte. Jag har ju läst en del av den där serien. Det är en fantasyserie. Det här är en finlandssvensk författare som har ett efternamn som är... Säg igen.
Turchaninov.
Ja. Men som är lite svårt för mig att uttala. Turchaninov, nej det var det inte. Men,
nej, det är bra.
Men som är vansinnigt populär i fantasy-genren. Och hon har skrivit en serie med ganska många delar, eller hur?
Mm.
Som handlar
jag tror det här är den tredje delen. Men som handlar om en ung kvinna som växer upp på en väldigt, liksom de som du sa, fantasy, en fantasyvärld. Inte så att det går omkring drakar på vägarna, men det är liksom en hittepåvärld som hon har byggt upp otroligt skickligt liksom. Verkligen skapa en helt, det är liksom ett någon slags bonde, ruralt bondesamhälle där hon växer upp, och så blir hon skickad till ett kloster där hon får lära sig lekekonst och lära sig läsa och skriva och bli liksom utbildad. Och i den här tredje boken, Breven från Maresi, så kommer hon hem till sin by där hon växte upp. Hon har inte varit hemma på liksom nästan 10 år. Och så kommer hon hem och liksom ser byn med helt nya ögon. Det är skönt att komma hem, men hon märker att det har hänt så mycket i hennes liv att hon är inte samma människa som lämnar byn. Och också hennes familj och de andra byborna ser på henne. De är liksom, hon är en annan, trots att hon är Maresi är hon en annan person, för hon är, liksom, hon är långt mycket mer utbildad än dem och hon har upplevt så mycket mer än dem, och hon känner att trots att hon är hemma hon har svårt att smälta in.
Och det är inte sån här fantasy-skräck liksom som eller bruksskräck kanske.
Nej.
Som är, jag tänker så här, Cirkeln eller Madeleine Beck, de här Vattnet drar och de där.
Nej.
Även om det är också, jag skulle också kalla det för ungdom, alltså young adult YA, den genren, men man kan även läsa den som vuxen om man gillar fantasy, utan det är mer så här traditionell fantasy, lite Tolkien liknande, alltså det författaren har verkligen ägnat enormt många timmar. Jag har ju intervjuat henne en gång också, hon berättar hur hon sitter och liksom hur mycket man måste hålla på som författare för att hålla sig till sina egna spelregler. Hur var det nu i den här världen? Hur var det folk pratade?
Ja, men,
hur var det folk
alltså,
dog?
Det
hur var det folk
så...
levde? Det var så skitjobbigt alltså.
Och hitta på namn, alltså inte bara ortnamn utan människonamn.
Dramatik,
som inte är liksom Niklas och Pelle.
Mm.
Nej, precis, utan det är liksom det är hittepå.
Flora,
det är så
fauna,
otroligt imponerande. Och då finns det hela tiden, det finns som en, det som sagt är inte så där monster fantasy, utan det finns övernaturliga fenomen som liksom lite gläntar på dörren och tittar fram, och huvudpersonen Maresi, hon har liksom en gåva som inte vanliga människor har. Och samtidigt finns det liksom en ständigt en feministisk underton. Liksom det handlar om att är alla, hur är män, hur är kvinnor, förväntas av män och kvinnor, och liksom och måste man gifta sig, måste man liksom falla in i normerna, hur sträng normen är. Alltså man känner att trots att det utspelar sig i en helt annan värld, så finns det ändå paralleller till den värld vi lever i. Liksom att är man en nucka, är man lite konstig och lite mindre värd.
Mm.
Och ska flickor verkligen lära sig läsa? Ska de ha för nytta av det? De ska ju föda barn. Jag gillar väldigt mycket det att Maria Turchaninov-Folde skriver den på näsan, men det finns hela tiden en underliggande men tydlig feministisk hälsning i det hon skriver. Otroligt skickligt författare.
Det är ju högst medvetet från hennes sida också. Jag gillar det jättemycket också. Och detta lyser ju med detta perspektiv med sin frånvaro, tycker jag, är väldigt mycket fantasy tyvärr. de här Game of Thrones liknande och sådär. Det är ju vansinnigt trista könsroller. Och det är ju tråkigt för många, både tjejer och killar som gillar fantasy, att det blir så klyschigt ofta.
Ja. Ja, där kvinnor är vackra, punkt.
Punkt.
Eller häxor, punkt.
Ja, eller som i Game of Thrones, nakna och sitter på någons knä, precis.
Ja. Ja. Ja, nej men alltså, breven från Maresi får verkligen ett stort plus. Jag ska förresten, jag kommer att ta på bokmässan till Göteborg, då ska jag vara moderator i en diskussion som Maria är med i. Det ska bli superspännande och
roligt.
Hon är
lite fascinerande som person också. Hon har en väldigt speciell look och speciell sätt att prata och sådär. Jag gillar det. När jag var liten och drömde om att bli
finlandssvensk.
Precis, det också. Jag vill ju bara vara speciell på något jävla sätt, vad som helst. Precis, tre öron och en svans.
Ja.
Nej, men det blev inte så. Men Madeleine Beck tänker jag på också. Det är faktiskt flera författare som jobbar lite i den här fantasyvärlden och kanske skräck och liksom spänningsromansvärlden som också har en, och jag vet inte om de har lagt sig vinn om att ha en speciell stil för att det är bra för PR eller för att de var så från början och bara körde på, men blek hy och alltid väldigt starkt läppstift till exempel, eller,
ja, just det.
Eller som Maria eller som Madeleine Beck, väldigt, väldigt starkt rött hår och en speciell grafisk frisyr liksom som är, förstår du vad jag menar med det här? Är det en tramsig iakttagelse överhuvudtaget? Det kanske är. Men jag tänker att det är jävligt smart. Därför att särskilt i den här genren där det är många unga läsare och det visuella är så väldigt starkt och författaren blir så väldigt förknippad med hens produktion. Det skadar fan inte att man ser lite rockstar ut också. Du blir en rockstar liksom. Du kanske får fans som liksom klär sig som du och så vidare. Jag gillar det alltså.
Ja, just det. Jag har aldrig tänkt på, men det har du helt rätt i.
Och det kanske inte funkar lika bra om du är liksom skriver. Det kanske funkar bäst om du skriver antingen poesi eller något gothic eller fantasy eller skräck. Ja. Det kanske blir jättekonstigt om du skriver så här relations chickligt liksom romaner i stadsmiljö och sen så kommer du med liksom piercings och
just det, nej, det är faktiskt sant. Jag älskar Denise Rudbergs Instagram. Hon är ju verkligen, jag tycker det är så roligt. Jag tycker att hon har ju liksom synkat sitt Instagram perfekt med det hon skriver om.
Ja, men hon har också vårdat sin person PR på ett skitsmart sätt. Och ja. Jag tycker det är bra.
Hör du, får jag komma med ett tips på en podcast jag lyssnar på?
Ja, väldigt gärna.
Skrivarpodden där Mats Strandberg talar om redigering. Det var så otroligt befriande. Jag befinner mig själv i redigeringskedet i en bok jag skrivit. Och när Mats Strandberg talar om hur han gör och också liksom, han säger att han älskar det och han tycker att redigeringsfasen har ett onödigt, alltså ett dåligt rykte, att det är liksom någonting som alla ska tycka det tråkigaste och sämsta som finns. Men han säger att han vill, att för honom hade varit, är det liksom en av de roligaste faserna i själva skrivande. Och det fick mig att känna, fan kanske jag måste svänga på det och känna som han. Det är verkligen en otroligt rolig fas. När man liksom har hela historien och så är det bara att gå in och fila och putsa upp den och lyfta den till rätt nivå.
Ja, jättebra. Ja, överhuvudtaget så är Skrivarpodden en riktigt bra podcast. Och Kerstin Önnebo som har den kommer ju kanske träffa dig i Göteborg när du är där. Eller?
Ja, just det. Vi ska luncha där faktiskt. Ja. Det är jätteroligt att hon hörde av sig.
Ja, jag är jätteavundsjuk. Gud vad roligt. Jag kan rekommendera ett avsnitt som jag pratade om tror jag förra gången med Kristina Sandberg. När hon pratade om att skriva organiskt som var jävligt bra. Och sen så också en kille som heter Jöns Helsing som har skrivit en debut. Två böcker i en serie om tre som är, vad ska man säga, det är lite deckar, feel good i skotsk miljö. Han är reklamare, jätteduktig skribent som tog steget att skriva de här romanerna. Och hur det var att liksom bolla heltidsjobb, småbarns föräldraliv och få ihop att skriva liksom, tre deckare som utspelar sig i Skottland och var där samtidigt. Jag älskar det när det är också debutanter i hög ålder liksom, får släppas fram av förlagen och han är otroligt metodisk i sitt researcharbete, och det pratar han mycket om, så det är också ett tips. Det är också den där delen som är liksom lite mindre romantisk, precis som redigering. Mm. Alltså det som händer före och det som händer efter själva skrivandet är ju en väldigt stor del av varför boken blir bra. Och det är sällan som de här författarna får frågor om just det. Men Kerstin Önneborn, hon vänder upp och ner på alla de här aspekterna. Det är jättebra.
Hör du, var det allt vi hade för den här veckan, Karin?
Men jag tror att det var det faktiskt. Nästa vecka så ska jag sätta tänderna i en bok som jag har längtat efter jättelänge. Det är en bok som heter Höst av Ally Smith. Och hon är en av Storbritanniens mest tongivande författare. Höst är den första delen i en romancykel om de fyra årstiderna. Och denna bok nominerades till Man Booker-priset 2017. Och jag vet att nästan alla böcker som har nominerats till eller vunnit Man Booker brukar jag gilla väldigt mycket. Så att för mig är det en sån kvalitetsmarkör. Vi hade ju en gång i Sverige ett jättefint pris som hette Nobelpriset i litteratur. Det brukade också vara en kvalitetsmarkör. Men i brist på detta framåt så blir det Man Booker Prize och Prix de Goncourt eller vad det heter och så vidare. Sen tycker jag att det är så roligt att citatet är ett ryckcitat ut från den här boken. Som är, det var den allra värsta av tider och det var den allra värsta igen. Istället för att veta det här, what's the worst of times and the best of times. Vad är det? Är det Dickens? Eller vad är,
jag tror det är Dickens faktiskt. Ja. Ja, men det måste man släppa. Det är liksom söndagsciterat.
Ja, men det är så jävla kul. Det var den allra värsta igen. Så kan man känna.
Och då, det är mycket högre igenkänning.
Jag som gillar finvärld. Jag bara, det här är min bok.
Men hör du, förlåt att jag tjatar ihjäl om Knausgård. Men skrivit han också våren, hösten, vintern, sommaren? Jag har ej läst, men inte det som han kom ut med senast. Årstidsromaner.
Ja, och det finns ju faktiskt flera sådana. Det finns ju, Stephen King har ju skrivit också. Alltså du vet den här Stand By Me, det var ju sommardelen i en sån där årstids.
Gud vad jag älskar Stand By Me. Alltså både boken och filmen. Alltså en favorit genom tiderna, måste jag säga.
Ja.
Jaha.
Så där God, har du lärt
mig saker den här podden.
Fick jag allt namedroppa. Det var på den tiden när det fanns bra litteratur. Nu är det bara skit emellan.
Hör du, ska vi sluta nu? Det är bra stämning.
Ja, det ska vi göra. Puss och kram. Tack för att ni lyssnar. Tack Peppe för att du finns. Och vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Gå in och följ oss på Instagram. Snälla. Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.